Hej och välkomna till dagens juridikpodden i detta coronatidevarvens tecken. Vi har på länk Sara, i studion har vi Ville och själv heter jag Stefan. Vad är nu detta? Är det en överreaktion vi ser? Hela världen stängs ner för ett virus som vi kanske från början nästan till trodde var Ebola-likt och skulle ta död på oss alla. Men det visar sig att dödligheten är inte så hög även om vi har en låg och kanske inte någon motståndskraft alls emot det. Är det här en överreaktion?
Vad säger du, Sara?
Ja, jag tror ju inte det. Jag tror att det här kan vara nödvändigt att vi som i det här fallet och jag sitter hemma och jobbar och det är ju flera, jag vet en del myndigheter jobbar hemifrån också och det kanske behövs för att vi ska skydda våra äldre.
Ville?
Ja, men det kanske behövs för att vi ska skydda våra äldre, men framförallt så det enda argumentet som jag egentligen köper, det är det som bygger på att vi inte kan överbelasta sjukvården, vilket vi ännu inte har gjort, men jag tycker att det är bra att vi försöker så att säga plana ut den här kurvan. Men så fort man kommer till ett läge där vi ser att det finns beredskap från sjukvårdens sida, så måste man ju i alla fall enligt min åsikt släppa på de här vissa av restriktionerna och även liksom börja leva sitt liv som vanligt, för att det är ohållbart om det ska hålla på så här i mer än en månad till, tycker jag.
Alltså en befogad fråga i dagsläget är ju vilket pris har det här? Det är nog som du säger, Sara, att vissa saker här är nödvändiga för att skydda riskgrupper och inte minst de äldre som kan drabbas av det här och dö. Men någonstans finns det ett pris i slutändan som inte får bli högre än de potentiella dödsfall och sjukdomsfall som corona i sig då skulle kunna generera om vi inte hade vidtagit de här åtgärderna. Och jag menar, om allt för många ekonomiska effekter inträffar runt om i världen så att bolag går i konkurs och människor förlorar sina jobb och får gå ifrån hus och hem och sådär, så har vi risk för stora sjuktal inom den psykiatriska delen och till och med att självmordstal och sådär skulle kunna springa höjden. Så att någon form av proportionalitetsbedömning i det här måste man nog fortlöpande göra. Dessutom så är det lite grann så här, tycker jag, att de här bitarna som vi från början har då fått information kring när det gäller att vi skulle skyddas ifrån den här smittan, det har ju nu övergått till att bli information om att det i själva verket är så att det är bra om 60-70% av befolkningen faktiskt smittas med det här för att få upp en så kallad flockimmunitet. Men precis som Ville säger, så vill då de som är ansvariga för detta att det ska bli en flackare kurva så att inte sjukvården drabbas väldigt, väldigt hårt.
Ja, men jag tänker du, Sara, som har lite mycket mer örat mot så att säga finansbranschen, och vi bortser från alla liksom reformer och olika paket och sådär för en sekund. Vad är de generella reaktionerna bland de som du pratat med eller liksom fått information av? Liksom, hur ser typ finansbranschen på alla de här grejerna?
Ja, där ser man ju en hel del som händer här. Det är utdelningar som ställs in och justeras. Man ser ju också, det kommer ju pressmeddelanden hela tiden där man ställer in årsstämmor, vilket i och för sig är helt rätt i och med att under årsstämmorna så är det ofta, det kan vara upp till 1000 personer som närvarar, och då är det lite svårt att hålla den här smittan i schack. Men sen faran i det här, det är ju att det påverkar de finansiella instrumenten. Att jag såg nu nyligen, så såg jag ett pressmeddelande som kom där man, ett företag sålde sina fonder. De vill inte äga några finansiella instrument överhuvudtaget just nu. Och det är ju farligt ifall man ska börja tänka så.
Ja, alltså att börsen då härdsmältas utav det här, eller härdsmälts, det har vi ju sett nu, även om det är vissa dagar som det då har återhämtat sig, men kanske med viss eftertänksamhet och sådär. Men andra delar, som till exempel räntemarknaden, så ränteobligationer och sådär, jag vet inte om de kommer att påverkas. Vad säger du?
Ja, alltså företagsobligationerna, där har man ju sett att det har påverkat, så vad jag har förstått så kommer det varande möte här med Finansinspektionen. Där man ska prata om just företagsobligationerna. Och det är klart, räntorna, det händer ju en del.
Ja, men jag menar, när man sänker räntan på Fed och övriga riksbanker och sådär, så brukar ju då räntepapper, alltså de brukar ju då öka i värde normalt, va, för att de har ett högre räntebundenhet om de är tillräckligt långsiktiga och sådär. Nu är ju inte det här ett finansprogram primärt, men eftersom vi har dig som expert så var det lite, lite intressant att höra vad du trodde om de här frågorna. Men om vi håller oss till vårt kärnområde, nämligen rättsväsendet då. Vad händer på domstolarna, Ville?
Ja, det som händer är att jag vet att man på ett antal domstolar i alla fall enbart hanterar så kallade förtursmål just nu, och det innebär att man bara sköter de målen där någon sitter frihetsberövad eller häktad och sådär. Och sen så tror jag att man jobbar mycket med familjemål, läste jag mig till också någonstans. Men allt annat får man liksom skjuta framför sig. Och sen kan ju varje enskild domstol ha olika skäl till det. Men på Svea hovrätt så hade vi ett coronafall förra veckan, och jag tror på många andra domstolar så är man lite rädda för att samla för mycket folk. Sen vet vi ju att de häromdagen sköt upp den här rättegången angående Sveriges tidigare Kina-ambassadör, där man visste då att det skulle vara väldigt mycket åhörare och internationella journalister, om man hade öppnat upp en extra sal och sådär. Och det var ju då på grund av sjukdomsfall till exempel.
Det är ju i varje fall hypotetiskt intressant när en specifik grupp, i det här fallet domare, ska samlas för i det här fallet rättegångar och kanske kan smitta ner varandra. Om man går hela vägen upp och säger så här, vi har 16 justitieråd i högsta domstolen som ibland sammanträder i plenum och sitter allihopa i en och samma sal. Vad händer om alla skulle slås ut och bli smittade i HD? Det är sådana här scenarier som, jag vet inte om man har räknat mer, och kan man då hålla förhandling på distans och sådär, som kanske man skulle kunna tro att man hade förberett sig för, men jag vet inte själv hur långt det är gånget.
Nej, och sen är det ju lite det här också, vadå, man måste ju få en schysst rättegång även om det pågår en pandemi liksom. Och det finns ju vissa regler, antar jag, i rättegångsbalken som stipulerar hur det ska gå till, och man kan nog inte göra hur som helst. Sen kan man ju fråga sig om det i efterhand, när allt det här är över, kommer visa sig att vi behöver ändra på vissa saker för att vara beredda på att det här händer igen. Kanske att man har något backup-system där man kan sköta rättegångar via länk i större utsträckning, men då måste det ju också vara förenligt med de lagar som finns på hur man ska, en rättegång eller en huvudförhandling ska jag säga, för att vara korrekt, ska gå tillväga.
Mm. Polisen då, vad gör de? Tänk om hela poliskåren smittas här nu.
Ja, det är ju en katastrof. Alltså, jag menar, polisen måste ju vidta åtgärder. Jag kan bara tänka mig att de har en utarbetad strategi för hur man ska göra det här. Jag kan inte tänka mig att alla sköter allting från samma plats, utan man måste kanske också gå lite i skift där liksom, på vilka som får vara på kontoret, och man kan säkert ha någon form av beredskap hemifrån. Det skulle inte förvåna mig.
Det känns ju betryggande i varje fall att jag såg en armé av lapplisor här nedanför, så att den delen av rättsskipningen verkar då ha full effektivitet som någon sista bastion. Vad säger du, Sara, i övrigt om de här rättsväsendets påverkan?
Ja, nej, jag pratade faktiskt nyss med en åklagare här som sa att han har haft en del förhör som har ställts in. Advokater har kontaktat honom och ställt in förhör på grund av det här coronan. Så det är klart att det påverkar, och hela den avdelningen på EBM då, jobbade hemifrån också. Så.
Ja.
Så ser det ut idag.
Och det är svårt att vara åklagare och jobba hemifrån, det får man ju säga. Det har jag full förståelse för, när det inte handlar om att läsa in mål eller gå igenom fuppar, alltså förundersökningar. Och
ja, det finns ju från både poliser och advokater och liksom åklagarsida, så är det väl så här att speciellt om man är polis, jag vet inte riktigt hur det funkar att jobba hemifrån med olika system. Det finns säkert VPN-lösningar och sådär, men det är kanske inte alla som är certifierade att, så att säga, ta med sig jobbet hem på det sättet om man jobbar som polis heller.
Nej, det är nog riktigt. Det finns mycket av det där som inte bör lämna polishuset av alla möjliga skäl, naturligtvis under en pågående förundersökning. Dessutom har man inte tillgång till samma system på hemmaplan och sådär. Så där tror jag att man får vara väldigt eftertänksam och försiktig. Och där jag ställer än en gång frågan huruvida det här är i förväg då genomtänkt att man kunde drabbas av den här situationen, eller om det blir som du säger vill ett eftermäle att utreda. Det ska bli intressant att se när vi är igenom det här, förhoppningsvis förr än senare, va?
Ja, men alltså, jag har ju bara sett på sociala medier hur det är många poliser där som har gått ut och skrivit att man märker att det är ganska lugnt ute på stan, vilket bevisningen är här i Stockholm. När man går ut på stan, det är väldigt lite folk, och att brottsligheten således har minskat om man så att säga fotpatrullerar i tunnelbana och på andra ställen. Sen ringde jag polisen och frågade om jag kunde få någon form av liksom statistik, men det ville man inte komma med just nu. Men på så sätt kan det vara positivt. Sen har vi också skrivit artiklar på DJ om att jag menar, risken för våld i nära relationer och så där ökar ju nu när folk tvingas jobba hemifrån, så att det tar ju säkert ut varandra på något sätt ändå, men det är helt klart lugnare på stan.
En annan fråga som blir väldigt aktuell i det här sammanhanget när vi ser hur regeringar runt om i världen fattar väldigt, väldigt långtgående beslut i demokratier, alltså som man annars bara brukar se i länder där det inte är riktigt lika demokratiska värderingar som råder. Nämligen, var går gränsen för de rättigheter som regeringar och staten och även ytterst lagstiftaren har i de här sammanhangen? Sverige har till exempel ingen rätt till så kallat konstitutionell nödrätt. Det vill säga, staten kan inte åberopa situationer, utan det här ska finnas stipulerat i grundlag och lag vad man får göra och inte får göra. Och det man hittills har agerat inom ramen för, det är ju lagstiftning, till exempel ordningslagen, där regeringen utnyttjar en specifik bestämmelse, alltså som uttryckligen ger regeringen rätt att vid smittosamma epidemier förbjuda folksamlingar, allmänna sammankomster ska vi säga, och i det här fallet upp på 500 personer. Så där har man ett direkt lagstöd. Däremot så är det svårt att i Sverige till exempel hitta ett lagstöd för att förbjuda människor att gå utomhus, alltså så kallat utegångsförbud som man gör i andra länder och sådär. Smittskyddslagen ger en möjlighet, som vi tog upp i förra veckans program, att avgränsa då ett visst geografiskt område, mindre eller större, om det pågår en smittspridning där. Men man kan liksom inte generellt sett säga att allas bostäder är just nu drabbade av smitta när de inte är det. Så att det ska bli intressant att också se, kan man gå mycket längre än de har gjort redan, regeringen?
Ja, men jag tänker, du Sara som har barn, liksom, är dina barnskolor stängda just nu?
Nej, det är de inte. De är inte stängda. Men vi får ju uppdateringar från skolan där det kommer vissa krav på att man inte, att de får inte vara snuviga. Och från ena skolan så ska de ju helst, menar de att de ska stanna hemma ifall någon anhörig är förkyld och sådär också. Så det är ju väldigt olika hur skolorna skickar ut meddelanden också, hur det ser ut. Men de säger ju både att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men jag såg ju nu att det ska ju komma och de ska diskutera det här med skolorna i eftermiddag då, när den här podden sänds då har det väl kanske redan kommit fram något beslut där hur det kommer se ut med skolorna.
Ja, frågan är nämligen inte helt okomplicerad juridiskt även där, därför att eftersom statsmakten har sedan många decennier lagt ut ansvaret för skolan på kommunerna och inte längre har det som en statlig angelägenhet, så har det ju då visat sig i den situation vi befinner oss i att staten saknar faktiskt, alltså staten i det här fallet regeringen, saknar ju då lagstöd för att kunna gå ut och fatta ett bindande beslut om att alla skolor ska stängas. Och det är det man då snabbereder och ser om vi kan ta den här lagen med mycket, mycket kort varsel, så att man trots allt, om det behövs, som ministern, utbildningsministern Anna Ekström säger, då ska vi stänga ner om det behövs av smittoskäl. Men hittills har man alltså inte ens haft den juridiska möjligheten.
Nej, men det är ju också så här, hur lätt är det att jobba hemifrån om man har ett eller två eller tre eller flera barn hemma? Liksom? Alltså det skapar ju också problem då för samhällsekonomin i slutändan, för att man är ju liksom, det är inte lätt att liksom samtidigt ta hand om tre barn samtidigt som man ska arbeta 100%.
Vad säger du Sara? Du har personlig erfarenhet.
Ja, ett barn kanske fungerar i en viss ålder, men det beror ju på barn, så det beror på åldern, skulle jag ju säga. Men jag skulle nog få svårt med båda barnen hemma.
Ja, jag hade igår en liten då telefonkonferens med en jurist som var hemma och arbetade, och hon hade då två småttingar som inte liksom riktigt förstod att mamma var inte hemma för att ta hand om dem utan för att jobba, va? Och det blev något, ja, det var inte som om vi hade haft ett möte öga mot öga, så kan jag uttrycka mig. Men den här lagstiftningsmetodiken som man nu använder med väldigt snabbforcerade beredningar, lagrådet som sammanträder med blixthastighet och så vidare, det är ju i och för sig bra att man kanske kan få till det, men frågan är hur hälsosamt det egentligen är i längden för rättsstaten att forcera igenom lagstiftning som inte hanteras och bereds på normalt sätt. Det finns ju faror i det här, inte sant, Ville?
Ja, men alltså, det pratade vi lite om förra veckan också, att Agnes Wold hade sagt då att man liksom, just nu är det inte läge att hantera juridiska frågor, utan det får man ta i efterhand, nu är det krisåtgärder som gäller. Men jag tycker att det är viktigt att man diskuterar och pratar om det här som många flaggar för, men andra icke, att vi i Sverige hittills har varit rätt bra på att inte blanda ihop liksom smittskyddsåtgärder med politik, utan att vi har liksom lyssnat på Anders Tegnell, vad han säger. Han är ju någon form av allsmäktig just nu, vare sig man vill eller inte, och liksom vidtagit åtgärderna steg för steg, och att det inte har liksom drivits igenom av någon populistisk politisk agenda, och det tycker jag är bra.
Mm. En sak som vi också har sett då är ju de här så kallade nödpaketen som regeringen har kommit med möjlighet till korttidspermitteringar. Man behöver inte betala sina skatter förrän om något år och så där, för att företag ska kunna överleva. Nu har även Riksbanken då kommit med ett paket här, och det är någonting som jag antar att du kan mer om, Sara, så varsågod.
Ja, Riksbanken har ju kommit med ett krispaket på 500 miljarder kronor. Och det här paketet är avsett till svenska företag. Men företagen ska kunna få de här lånen via bankerna då. Så Riksbanken går via bankerna och företagen ska få ta lånen från bankerna. Men det som har kommit fram här nu, det är ju att storbankerna då säger att de inte kommer att använda de här pengarna. Det är källor som säger, och de har ju än så länge inte gått ut och bekräftat det här.
Men alltså, Riksbanken tänker låna ut våra gemensamma pengar till storbankerna till i princip ingen ränta alls.
Ja.
Och sen så är tanken att storbankerna ska låna de här pengarna vidare till oss till en betydligt högre ränta, får man anta, eftersom de vill skära emellan. Är det så det är sagt?
Det är till företagen då.
Ja, men
precis. Ja, det är sagt så. Det är ju bankerna själva då som sätter räntorna, och de brukar utgå ifrån den ränta som de själva får låna till, och nu är det ju nollränta då. Så då lägger de ju på då. Men de här pengarna är ju öronmärkta som Riksbanken lånar ut. Så skulle bankerna använda de här pengarna till någonting annat eller låter de vara kvar på banken, så kan de här banken få betala en straffavgift.
Men hur motiverar då storbankerna? De säger att vi tänker inte ta de här lånen från Riksbanken för att låna det vidare. Har man någon förklaring till det, eller?
Nej, alltså det här är ju källor som har gått ut och sagt att storbankerna kommer inte använda dem. Men vad man kan se, det är ju att bankerna är starka idag och har likvida tillgångar att låna ut själva. Så att det man kan se att det här krispaketet där, det är ju, kan vara en försäkring om det skulle bli brist hos bankerna för att låna ut till företagen.
Men vad är liksom, vad vill Stefan Ingves med det här då? För han måste ju känna till hur likviditeten ser ut hos storbankerna på mellan tummen och pekfingret i alla fall.
Ja, det är väl kanske om det blir en rusning då från de svenska företagen mot bankerna, och bankerna själva känner att de behöver ha den här försäkringen. Men det är ju att bankerna de får ju låna in de här miljarderna för mot säkerheter då. Då brukar det vara statspapper och andra obligationer. som Riksbanken tar då.
Men har du till exempel hört någon diskussion kring frågan om det här kan drabba bankerna, om vi kan få en ny så kallad bankkris som vi hade under finanskrisen? Eller är de så starka likviditetsmässigt idag att det har inte kommit på tal? Berätta.
Nej, jag har inte hört något sånt. Däremot gick SCB ut idag och meddelade att de kommer justera den här utdelningen. Hur utdelningen kommer se ut eller om den slopas helt och hållet har inte kommit fram. Men, och vad jag förstår så är det på grund av hur läget ser ut idag. De behöver den här likviditeten. Och därför så tar de bort utdelningen eller kommer justera den.
Men vi snackade om det här tidigare idag, Sara, och då tänkte jag bolla över den frågan till dig, Stefan, som kanske kan det här. Och det är ju så här, kan man göra så? Alltså om jag köper aktier i ett företag för att jag tycker att det är en generös utdelning, att det är ett incitament, kan de helt plötsligt bara säga nu blir det ingen utdelning?
Nej, det är ju ytterst ägarna som beslutar ju själva på inrådan från styrelse och ledning.
Ja, då sitter man så där med sina B-aktier som inte är värda någonting.
Ja, så kan man säga. Och familjen Wallenberg kommer ju bli då, proportionellt sett lika mycket lidande här. Men det är inte så att bara för att man köper en aktie eller två i ett publikt börsnoterat bolag, så är det ingenting som säger att man garanteras om ett eller tre eller fem år en viss form av utdelning. Så är det inte, utan det är precis, alltså, det beslutar bolaget, och ytterst är det bolagsstämman som naturligtvis har någonting att säga till i de här sammanhangen.
Det kan ju bli ganska kostsamt för många, alltså om man är, så att säga. Vi pratade om det tidigare också, Sara, ofta de här listorna som kommer på till exempel Dagens Industri, där det står liksom här i aktierna som du kan leva på din utdelning. Och många köper ju aktier i företag för att utdelningen är bra eller för att den är som den är. Och jag menar, det kommer ju drabba många också.
Ja, ytterst är det ju faktiskt det som styr värdet på bolag. Om man nu ska bortse från kortsiktiga daytrading investeringar så är det ju faktiskt möjligheten till lönsamhet i bolag som sätter värdet på lång sikt om man gör en riktig due diligence på bolag. Alltså. Intressant, Sara, du som är proffs.
Ja, absolut. Det är många som bara går på och tittar på utdelningarna när de investerar. Så är det ju absolut.
Och det är så man gör de här som inom finansmarknaden som har pratat, alltså de långsiktiga strategiska analyserna till skillnad från de tekniska korta analyserna, som alltså man tittar på hur det här bolaget kommer gå på sikt och inte hur det går just nu oavsett vad det tillverkar för varor eller tillhandahåller för tjänster, utan man tittar på möjligheten för bolaget att på lång sikt gå bra. Så att det är absolut, på det sättet har det ju en poäng, Will, att man kanske kan känna sig lite blåst på konfekten. Samtidigt så är det väl så att ägarna till storbankerna behöver inte tänka på vad de äter till middag, va? Utan i varje fall inte storägarna.
Nej, absolut inte. Och jag menar, man måste i det här läget som är nu ha full förståelse för att det är många som, så att säga, måste dra åt svångremmen på flera olika sätt. Men man kan ju alltid känna sig lite blåst ändå.
Så är det, och pengar är alltid pengar, och det kan man tycka är materialistiskt sagt, och man kan tycka att det finns andra värden än materiella här i världen och sådär. Men till syvende och sist så är det ändå de här pengarna som ser till att människor kan ha en välfärd och bo som de vill bo och äta sig mätta och så. Och finns inte de här pengarna på marknaden och i samhället, så blir det ju mycket djupt tragiska effekter utav det. Och då kan man sitta där och kritisera materialism och tillväxt hur mycket man vill. Men människor får inte gå ihop, och då blir det ingen rolig vardag för människor, och då kommer de konsumera mindre, och sen är vi ner i en svår spiral. Så att så kan det vara. Sara, du får sista ordet. Någonting som har med ekonomi att göra som kan vara lite uppiggande.
Ja.
Hur länge tror vi att det här kommer pågå? Om jag ställer den frågan så får vi ägna oss åt någon form av lite spekulation här. Kommer det här bli mer långvarigt eller mer kortvarigt än vad man möjligtvis kan tro just nu? Berätta vad du tycker.
Jag tror ju vi kan ju nog förvänta oss att över sommaren, skulle jag kunna tänka mig.
Ville?
Ja, jag hoppas verkligen inte över sommaren. Jag hoppas att till midsommar så ska vi i alla fall kunna leva ett någorlunda normalt liv. Alltså annars så känner jag mig inte särskilt positiv inför framtiden. Alltså.
Ja, själv tror jag. Alltså, jag kan säkert få fel, men jag tror att det här kommer gå över snabbare än vad vi möjligtvis just nu ser. Och kanske då redan under våren. Kanske, om en månad kanske våra liv ser något mer liknande ut som det gjorde för ett par veckor sedan. Och jag tror att alla vill dit och alla börjar nu analysera situationen på ett sätt som möjligtvis även kommer påverka politiska beslut och ställningstaganden till och med från epidemiologer.
Bara en sista grej här så vi inte glömmer bort det. Det händer ju någonting ikväll också, Sara, idag torsdag.
Ja, just det. Det är Finansinspektionen som ska ta ett sanktionsbeslut mot Swedbank i och med de här misstänkta penningtvättsfärvarna här. Och där kan man ju ställa sig frågan ifall coronakrisen kommer att påverka sanktionsbeslutet.
Kommer det? Får det göra det?
Ja, alltså i lagtexten står det nämligen att sanktionsbeslut får inte äventyra bankens möjlighet att fullgöra sina förpliktelser. Och skulle det här sanktionsbeslutet, maxstraffet på bötessidan är 10% av omsättningen. Och Swedbank har en omsättning på 45 miljarder kronor. Det betyder 4,5 miljarder kronor då som maxstraff.
Ja, det är ju en stor del av den vinst som man gör inom bankvärlden.
Ja. Där kan man ju fundera på om Finansinspektionen kommer att ta hänsyn till coronakrisen eller om man faktiskt har fattat det här beslutet redan innan det här bedrog på så långt.
Och det här beslutet kommer alltså ikväll torsdag. Då ska vi säga också att det här programmet spelas alltså in torsdag eftermiddag. Därmed så är dagens Juridikpodden slut för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Nästa vecka återkommer vi. Får vi se om det handlar om corona eller någonting annat. Stort tack.
Tack.